Det här är politikens frågepodd.
Om stödröster och hur man vet att de finns egentligen.
Väldigt bra fråga som jag själv har ställt mig senaste veckorna och dagarna inte minst.
Gänget?
Mm-hmm.
Ja.
Vi har fått en fråga till podden och det är någonting så underbart som ett fysiskt brev. Ett litet frimärke och handskriven adress.
Jättevacker skrivstil också.
Ja, man kan skriva Svenska Dagbladet, Politikenpodden, 105-17 Stockholm och då kommer man fram till oss.
Så mysigt. Gud, det kändes som att du var så sommarlovsprogramledare på 90-talet. Som har så här, skicka brev till den här, skicka din teckning till den här adressen.
Alltså det är mycket som
så
känns...
Så visar vi upp den.
Härligt weird, bland annat jag tar fram läsglasögonen för att se. För that's what we do now. Vi använder hjälp.
Fina de var.
Tack, de ingår i Schibsteds Benefit-program. Så jag vill bara säga att bli gärna anställd på en Schibsteds-anknuten enhet. Svenska Dagbladet, Politikerpodden. Hej! Jag är sedan länge intresserad av politik. Hela statsvetare så... Står det? Alla statsvetare såväl som journalister talar alltid självsäkert om att partier får stödröster. Fråga kolon. Hur vet man att en röst är en stödröst? Hälsningar. En som aldrig frågat för PS. Tack för jättetrevlig politikbevakning och en jättebra podd. Tack så jättemycket. Nu...
Ska du rama in det där brevet nu?
Verkligen. Som ett minne utav så här brukade kommunikation gå till. Men nu kanske det kommer komma en störtflod. Nu kommer det bli en sån säck som det kommer komma vår gulligaste vaktmästare på Schibsted som kommer komma in med den. Så det känns alltid lite som det är en tomte som kommer in.
Jag skulle säga att du vill ju gärna vara tomte framåt jul. Är det inte så?
Det finns många olika. Man kan också säga. Vet du hur jävla gullig jag är som Jesusbarn?
Jag, min pappa heter Gud.
Okej.
Stödröster.
Ja.
Brukar vi ju ofta prata om de röster som väljarna lägger på ett parti för att det ska inte hamna under spärren. Mm-hmm. Det är ju absolut oftast så vi använder det ordet.
Ja. Vi som journalister.
Ja, vi i den här podden tänker jag.
Alltså en underförstådd känsla. Man har inte riktigt gjort sig förtjänt av det här. Ni kom inte in på egna meriter. Ni fick vädja till liksom att få smulor från en rikemannens bord.
Ja, men och flera partiers valrörelser har ju också gått ut på att fånga stödröster. Alltså hela garanten för en rösta för en ny regering och sådär.
Johan Perssons stora succé.
Ja.
Förlåt Johan, KD
har även KD har haft, båda dessa partier har haft valrörelser på det temat. Mm. Och Ebba Busch har ju också nu varit ute och sagt garanten för en tidigare regering.
Miljöpartiet har väl de senaste valrörelserna gjort en liten klassiker av att så här, i sista veckan typ skicka ut massmail om att så här, har ni tittat på opinionsundersökningarna, nu åker vi ut.
Mm. Och hur man mäter det där är ju i till exempel vallokalsundersökningarna, så frågar statsvetarna som gör dem där, frågar de väljarna vilket är ditt favoritparti, vilket parti sympatiserar du med och vilket parti röstade du på. Och om de diffar, då frågar man varför. Statsvetarna pratar ju dock inte så mycket om stödröster, utan de pratar ju om taktikröster. Mm-hmm. Och i det ingår ganska mycket annat än den där 4%-spärren. Det är bara ett skäl till att taktikrösta. Taktikröstandet har ökat jättemycket. Från ungefär typ 5-8% på 70-talet till 20% i nutiden.
Det låter ju lite som vi pratat om att det var väldigt stabila väljaropinioner i svensk politik väldigt länge och inte så stora förändringar, medans det sker enligt opinionsundersökningarna väldigt mycket fluktuationer nu, så det kanske ett sätt att förklara varför byter folk parti nu.
Och statsvetarna, och nu läser jag högt ur Henrik Oskarssons Väljarna och valet 2022. Alltså statsvetarna på Göteborgs universitet som valforskarna där. De listar då ett antal olika skäl till att taktikrösta, eller strategiska röster som de också kallar det. Ett är, som man har sett de senaste valen, att man har starka antipatier mot något parti och därför inte rösta på sitt favoritparti. Till exempel så har det gått ganska mycket röster till Socialdemokraterna och Centerpartiet på grund av Moderaternas samarbete med Sverigedemokraterna.
Alltså att jag egentligen är moderat. Jag har Moderaterna som favoritparti.
Eller liberal. Det var främst liberaler och moderater.
Men ogillar Jimmy Åkesson så starkt att jag hellre röstar på Magdalena Andersson.
Ja. Det räknar de också in som strategisk röst. En annan som kallar dem för kompensatorisk röstning, och det handlar om att man röstar på partier som tycker ungefär som det partiet man gillar bäst, fast ännu mer. Alltså, man är socialdemokrat och röstar på Vänsterpartiet, eller man är moderat och röstar på Sverigedemokraterna för att man vill flytta blocket i en viss riktning. Möjligen skulle man kanske också kunna vara moderat och rösta på Liberalerna. Alltså att man vill liksom påverka tyngdpunkten inom blocket. Man vill sända signaler.
Hela resonemanget förutsätter ju att det finns block.
Så är det. Och det uppfattar nog väljarna i hög utsträckning att det finns.
Ja, det gör det ju. Men det går ju att diskutera vilka det finns i vår tid.
Och sen räknar de då upp den här riksdagsspärr-grejen, alltså det vi brukar prata om. Och den fjärde typen handlar om att man vill lyfta en särskild fråga. Typ, man kanske inte gillar Miljöpartiet, men man tycker miljöfrågan är viktig. Eller många människor som sympatiserar med Moderaterna röstar på SD, ser man i de här mätningarna på grund av invandringsfrågan.
Förlåt, jag är lite svårt att skilja från det kompensatoriska till att liksom pusha på en. För det känns ju så att så här, vad är Vänsterpartiet?
Du har statsvetenskapliga teoretiska invändningar, att jo, kategorierna överlappar varandra.
De skriver så här, punkt A handlar om samarbete, punkt B handlar om ideologi, det är det där kompensatoriska. C, riksdagsspärren, och D, sakfrågan. De skriver också att de här kan överlappa varandra. Man kan ha många skäl att göra som man gör.
Brasklapp. Brasklapp för överlappning. Men det jag undrar, det här begreppet att det här är strategiska röster. Hur känner de andra 4/5-delarna av befolkningen eller väljarna?
De ostrategiska
som röstar ostrategiskt.
De emotionella rösterna.
Känns det?
Hjärteröstare. De röstar i Mello och de röstar utifrån sina känslor.
Men vad det handlar om är ju att man svarar i de här undersökningarna: jag är egentligen sosse, men jag röstar på Miljöpartiet.
Just det.
Och flera av våra kära små partier hade ju inte funnits i Sveriges riksdag om det inte vore för det här agerandet. Till exempel Miljöpartiet. Även Kristdemokraterna och Liberalerna är ju beroende. Och Centerpartiet till viss del har också varit det. Alltså i förra valet så skriver de här i Väljarna och valet, så var 45% av Miljöpartiets väljare stödröstare eller taktikröstare. 32% av Liberalerna och 30% av Centern och KD. Och SD hade 15, Moderaterna 11, Sossarna 10.
Det här är ju så spännande, för att man skulle ju kunna tänka sig tvärtom också, va? Och det kanske de inte har mätt upp, eller så existerar det inte. Men så att säga, en strategisk rörelse för att rösta ut ett parti. Det har ju varit, alltså det har ju kunnat vara relevant för flera partier, som vi var inne på, de senaste valen verkar vara synnerligen potentiellt relevant i kommande val.
Alltså att sluta rösta på Liberalerna.
Ja, vad krävs för att jobba tvärtom? Stödröst för att trycka Liberalerna eller Miljöpartiet under spärren, ut ur riksdagen. Det strategiska valet att få bort någonting.
Det skiten. Vore ju verkligen intressant för valforskarna att undersöka det i nästa års vallokalsundersökning.
Ja. Jag vill ju den, jag är egentligen folkpartist, liberal. Mm. Men nu får det räcka. Ja, den känslan.
Eller att man är moderat men känner så här som Nils Paarup-Petersen, den centerpartistiska riksdagsledamoten, sa i vår tidning förra veckan att de behöver en bitch slap för att komma på rätt köl igen.
Ja, men de finns väl och de mäts väl egentligen upp, men just det här, vi måste få färre partier i riksdagen. Det är inte så många som går igång på det, som jag kanske.
Nej, det är ju mer en arbetsmiljöfråga för journalister.
Ja.
Och
för politiker.
Ja.
Kanske, men väljarna, borde det inte vara lättare typ att så här, jag behöver inte vara drastisk, men så här, tänk när det bara var tre delar. Det fanns liksom någon sorts vänster socialdemokratisk del. Det fanns en höger konservativ agrardel och det fanns någon liksom liberal liksom storstadselitig del.
Ja, men jag skulle vilja hävda att det precis är så nu i dagens politik. Det finns tre delar. Mm. Det finns tre stora partier och sen så finns det lite syskons, ungdoms särintresseförbund till dem. Mm.
Du vill ha en turkisk lösning med, vad är det, 10-15% spärr så att man får.
Nej,
lite rejäla.
Det finns väl jag vet inte om det är så kausala samband i om du höjer spärren eller sänker spärren att du blir färre eller fel. Jag tror att det är, om du gör komparativt så finns det exempel på båda utfallen. Jag tycker bara att det känns ju som när man tittar på svensk politik att det finns rationaliseringsmöjligheter i partistrukturen.
Förlåt, jag vill bara invända här att om du tittar på hur många partier som har funnits i den turkiska riksdagen, parlamentet versus Danmark.
Hur många är
eller
det
Nederländerna?
I Turkiet?
Okej, nu är det magkänsla här. Jag skulle säga fyra. Alltså att du har, och de slår sig samman lite, men du har AKP Parti, alltså sanningspartiet från Erdogan. Du har de här två gamla partierna som, ja men nu har väl ett gått liksom i allians med AKP, och sen så har du liksom motståndaren, han Istanbuls borgmästarpartiet.
Ja, men
och sen så har du liksom det kurdiska partiet som liksom förbjuds.
I alla fall. Men nu vill jag bara berätta en annan sak för er om stödröster. Mm.
Har de det i Turkiet?
Att,
för i Turkiet har de ju också det här att de fängslar vissa partiföreträdare, så det är inte så jämförbart kanske.
Om taktikrösterna inte hade funnits, då hade Moderaterna varit ganska mycket större än Sverigedemokraterna i förra valet. Då hade de varit 22% och Sverigedemokraterna 17,8. Så att det spelar ju ganska stor roll, och Miljöpartiet hade åkt ur. Det ser faktiskt ut som att Liberalerna hade varit större om taktikerna inte hade funnits. Så det måste ju vara de där liksom, de du pratar om. De vägs upp av lite från Moderaterna, men de får också de här som... Just det var ju alla de som bytte block på grund av SD förstås. Mm.
Men precis, och då är det ju någonstans så här att ett annat ord för taktikröster är ju någon sorts vad man har en identitet som, vad man har röstat på tidigare. Och då kan man säga, ja, en gång var Moderaterna mycket större, en gång var Liberalerna mycket större, en gång var Sverigedemokraterna mycket mindre. Och sen så måste man kanske hitta skäl för varför man som väljare har bytt, liksom, bytt sida, bytt parti. För det är någonting med stödröstare. Stödröstare låter ju som stödstrumpa. Det är ju en väldigt passiv sak som likt läsglasögon signalerar en viss ålder.
Här är min argumentation att det är tvärtom är väldigt aktivt.
Ja, men det är det jag menar.
Du vill ändra begreppet.
Som de är inne på här. Ah. Det är inte stöd, det är strategi. Det är kompensatoriskt. Det är det fanns två ord för strategi som de använde.
Taktik.
Ja, att det här är den agerande smartisen som spelar schack.
Eller så är det då systemförstörande. Om man prövar den här tesen som Maggie var inne på här, att Moderaterna hade varit större än Sverigedemokraterna. Den här mandatperioden har präglats rätt så mycket av dynamiken mellan Sverigedemokraterna och Moderaterna.
Konstruktiv dynamik.
Och det
om du ska citera Jimmy Åkesson.
Att statsministern inte är företrädare för det största partiet i regeringsunderlaget har varit en mycket viktig sak för journalister, kastar sten i glashus här, eller jag tycker nog att det är en relevant och viktig sak också. Och det har också varit viktigt i förhandlingarna, i regeringsförhandlingarna, och det har varit viktigt för hur oppositionen har agerat. Om man nu tänker sig att de här, att det finns trots allt i regeringsunderlagsblocket en värderingsskillnad mellan de tre partier som utgör regeringen och det parti som utgör stödparti idag. Då hade det kanske stärkt de här tre partierna som utgör regeringen om de inte hade varit tre partier, utan om de hade varit två eller ett, och därmed varit ett av dem, statsministerpartiet, tydligt hade varit större än stödpartiet. Så här är det ju så att säga stödröstare som vill rädda en majoritet för någonting till höger, som tycks ha röstat på Liberalerna men därmed har förstört förhandlingsmöjligheterna eller försämrat förhandlingsmöjligheterna för Ulf Kristersson, den som de har stödröstat för att han ska kunna bli statsminister.
Men om de då tänker att annars hade de aldrig kommit in. Jag har en vän som
Jag tror de övertänker.
Är vänsterpartist som röstar på Moderaterna för att hon ville att de skulle bli större än Sverigedemokraterna. Tyckte det var bättre för Sverige. Alltså det är ju någonting som är så här, vad är då en sann röst? Är det sanna det parti du känner? Varför skulle det vara sannare att du identifierar dig som moderat än att du tycker att invandringsfrågan är den viktigaste frågan? Inte det.
Nej.
Liksom, varför skulle
du... Alltså en hake i mitt resonemang är ju mig själv. Jag känner ju ingenting särskilt för något.
Du har bara taktikröstat i hela
Jag har bara ägnat mig åt strategisk röstning i hela mitt liv. Varje enskild gång jag har lagt en lapp i ett kuvert så har det varit på något sånt här övertänkt sätt.
Ja, precis. Men, det är inte så, stödstrumpigt från din sida, utan du känner att du har varit smartis. Du har...
Dels vet jag inte om jag skulle säga att jag har varit så himla smart.
Men du vill ändå ha ett särskilt utfall?
Ja, eller typ. Här är en person på den här valsedeln på plats 16 gjorde en rolig och smart sak i lokaltidningen Trollhättan. Okej, jag kan inte sälja rösta på folk som uttalar sig i lokaltidningar i Trollhättan. Det ska belönas. Så brukar väl mitt röstbeteende vara lite.
De citerar här i valforskningen Claes Östergrens Gentlemen, där en person som är Claes Östergren själv säger: röstar du på borgarna för att få omväxling och inte vad de står för? Det är också ett skäl att rösta, att man tycker att det är bra att inte någon prenumererar på makten.
Ja, men det är inte så relevant. Claes Östergren-argumentet, alltså när kom egentligen 79-80? Alltså det handlar väl om valåret 79, det är väl så det är på första sidan. Det är ordet luguber, och sen är det att i nådens valår. Det är valåret 79. Den utspelar sig eller börjar i huvudhandlingen. I vilket fall. Då är det ju första gången det är någonting annat än socialdemokrater på en evighet. Alltså sedan 30-talet. Så då är ju det en relevant sak. Idag är det väl konstant byte.
Valet 79, sa du det? Då fick Moderaterna 8% taktikröster, Liberalerna 10%. Enligt den här. 82 fick ju Vänsterpartiet 40%. Det är ju väldigt högt.
Det är då kamrat 4% att Socialdemokrater röstade på Vänsterpartiet för att hålla dem över spärren.
Ja,
det var det att glosan, ja, vi skulle säga alltid att det var kommer ni ihåg kamrat 4%, KD var det broder 4%, va? Eller liksom något mer kristet.
Och sen kom kamrat Mulle. Och då det sa Göran Persson.
Hade inte alla de begreppen blivit äckligare och äckligare under den tiden?
Jag vill bara säga att statsvetarna i Göteborg försökte ett tag lansera lektor 4%.
Alltså bara det elaka mot friluftsfrämjandet och deras huvudmaskot Mulle, att göra Mulle till miljöpartist.
2014 är också ett intressant valår när man tittar i den här tabellen, för då fick Feministiskt initiativ 55% taktikröster. Sverigedemokraterna fick 43% taktikröster. Sverigedemokraterna har ganska låg procent nu. Så de där första åren, då identifierade sig deras väljare med ett annat parti. eller sympatiserade med, eller tyckte bäst om. Och sen har det verkligen skiftat.
Mm. Ja, det är ju intressant. Men, så röstar man på SD idag så röstar man ostrategiskt.
Mm. Alltså, man röstar med hela sin...
sin själ.
Ja.
Det är någonting jag vänder mig i, att när folk byter parti, att det måste då liksom tillskrivas strategi. Det skulle ju kunna vara, ja, jag har ändrat mig. Jag tyckte en gång mitt gamla parti stod för saker som jag tyckte om förr, men nu gör inte det.
Men det är ju hur de svarar i vallokalt.
För jag säga en annan aspekt också, och det är ju lite så här, varför vi kanske pratar om varför ska folk sanna preferenser slå igenom. Det är väl lite den här bilden av det sunda liksom politiska klimatet eller samtalet eller att på något sätt minska extrema rörelser. Och det har ju andra länder med andra valsystem gått ganska långt i med så kallad preferensröstning, i att man identifierar en taktik där eller en dynamik i till exempel några tvåpartisystem där verkligen i USA det är på något sätt de mest radikala rösterna, det är de som finns med i primärvalen och drar fram mer och mer radikala kandidater, och de här kan sen när de liksom kommer till den beslutade församlingen inte samarbeta och det blir liksom sämre politik utav det hela. Men till exempel, jag tror det är Australien som testar det här med ranked voting på något sätt, att där ska man säga så här, okej, jag gillar den här personen bäst, men om inte den går vidare, vilken är mitt nästa hans val? Och sen så matematiskt ska det väga samman så att det liksom blir...
Gud, vad jobbigt att räkna ut det.
Det verkar gå ganska lätt för dem ändå, om man kanske bara vänjer sig vid det här systemet, men det är ju ett...
Liksom... Alltså att man i grunden har mer än en röst.
Ja.
Det är som det här skolvalsystemet i Stockholm, det där...
Det måste man ju verkligen vara strategisk.
Alltså att det inte är hur nära du bor utan hur långt du har till ditt andrahandsalternativ eller något
så
sånt.
Du ska
det är otroligt svårt.
Precis, så du ska ta det liksom andrahandsalternativet som är liksom vansinnigt för dig för att få det du egentligen vill ha, tror jag ungefär. Jag har fått tips om.
Smart.
Men det här skulle säkert tilltala den där femtedelen som ägnar sig åt så kallad strategisk slash. Det här skulle väl vara överstrategisk röstning möjligen då. Eller potential till.
Mm.
Man kan tänka hur länge som helst på hur man ska rösta. Istället för att bara känna i magen. Det blir Jimmy.
Det blir ju i alla fall ett spännande val nästa år. Där flera partier igen tycks beroende av stödröster. Samtidigt som de har en lite då stökig linje i regeringsfrågan. Liberalerna alltså. Och moderater är ute och aktivt uppmanar folk att inte rösta på Liberalerna. Det blir jättespännande statsvetenskaplig forskning.
Yeah.
Det är så mycket som kommer hända i nästa val som kommer vara så intressant, och kanske att vi måste omvärdera gamla sanningar om politiken och väljarna.
Har du efter detta belysande avsnitt en fråga om någonting annat eller någonting om detta, så ska man skicka det till
Svenska Dagbladet, Politikenpodden, 10517 Stockholm.
Eller du moderna mannen, berätta för oss.
Skriv något på TikTok till Henrik.
Politiken@svd.se.
Du har lyssnat på Politikens frågepodd. Producent är Tove Friman Läffler.